Du lyssnar på Andra världskriget, del 4, El Alamein till Italiens kapitulation av Anthony Beaver, i översättning av Kjell Waltman, inläst av mig Per Runhammar. 25. El Alamein och Torch. Oktober till november 1942. I oktober, medan Tjukov och Vasilevski förberedde sin stora dubbla omfattning av sjätte armén vid Stalingrad, befann sig Rommel hemma i Tyskland på sjukpermission. Han hade lidit av stress och hade lågt blodtryck och tarmproblem. Hans senaste försök att bryta igenom åttonde armén i slaget vid Alam al-Halfa hade misslyckats. Även många av hans soldater var sjuka och de hade dessutom förtvivlat ont om mat, bränsle och ammunition. Efter det att alla hans drömmar om att erövra Egypten och Mellanöstern hade grusats, vägrade Rommel att själv ta ansvaret för misslyckandet. Han började intala sig att generalfältmarskalk Kesselring av avundsjuka avsiktligt hade hållit tillbaka förnödenheter för pansararmén Afrika. Pansararmé Afrikas läge var sannoliken allvarligt. Italienarna i de bakre områdena och Luftwaffe behöll huvuddelen av förnödenheterna för egen del. Den tyska stridsmoralen var ytterst låg. I oktober sjönk ännu fler transportfartyg än vanligt på grund av ultrameddelanden, allierade ubåtar och flygbombningar. Hitlers misstro mot sina anglofila bundsförvanter övertygade honom om att italienarna förrådde de tyska transportfartygen till engelsmännen. Möjligheten att de tyska enigmaskiffren forcerades slog honom inte ens. General Georg Stumme, kårchefen som hade ställts inför krigsrätt därför att han hade förlorat planerna till Operation Blau, förde befäl över armén under Rommels bortovaro. Och generallöjtnant Wilhelm von Thoma tog över Afrikakåren. Hitler och OKV trodde inte att britterna skulle anfalla före den kommande våren och det fanns därför fortfarande en möjlighet för pansararmén Afrika att bryta igenom fram till Nildeltat. Rommel och Stumme var mer realistiska. De insåg att det inte fanns mycket de kunde göra mot de allierade flygstyrkornas slagkraft och Royal Navys anfall mot deras underhållskonvojer. Rommel blev dessutom bestört över den självgodhet som han mötte i Berlin när han mottog marskalkstaven. Göring avfärdade de allierade flygstyrkornas slagkraft med orden "Amerikaner kan bara tillverka rakblad." Rommel svarade: "Jag önskar att vi hade haft sådana rakblad, herr riksmarskalk." Hitler lovade att skicka 40 av de tunga tigerstridsvagnarna samt några förband utrustade med salvpjäser av typ Nebelwerfer, som om dessa vore mer än nog för att uppväga hans brister. OKV tonade ner alla antydningar om att de allierade inom den närmaste framtiden skulle kunna landstiga i nordvästra Afrika. Endast italienarna tog hotet på allvar. De gjorde upp beredskapsplaner för att ockupera franska Tunisien. Ett projekt som tyskarna motsatte sig av fruktan för att stötta på motstånd från de vichy-franska styrkorna. De allierades planer inför Operation Torch var i själva verket långt mer framskridna än ens italienarna misstänkte. I början av september började Eisenhowers bekymmer avta efterhand som han kom till rätta med transatlantiska meningsskiljaktigheter. Landstigningsföretagen skulle ske samtidigt i Casablanca på Atlantkusten och i Oran och Alger i Medelhavsområdet. Men på grund av förvirring och tonagebrist blev underhållsproblemen till en mardröm för hans stabschef, generalmajor Walter Biddle Smith. De flesta soldater som korsade Atlanten kom fram utan vare sig vapen eller annan materiel, så landstigningsövningarna fördröjdes. På den diplomatiska fronten började både den amerikanska och den brittiska regeringen försäkra Francos regim i Spanien om att man inte hade minsta avsikt att kränka Spaniens suveränitet, varken i Nordafrika eller på den iberiska halvön. Detta var nödvändigt för att motverka de tyska ryktena om att de allierade planerade att ockupera Kanarieöarna. Som tur var hade den pragmatiska general Conde Francisco de Jordana åter blivit utrikesminister efter det att Franco hade entledigat sin nazistvänlige och streberaktiga.